Värvet görs i samarbete med Acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Hej, det är jag, Kristoffer Triumf, och det här är Värvet avsnitt 41 med Petter. Jag ska prata mer om och med honom alldeles strax. Först vill jag bara säga tack hörni, ni som var med och bjöd på Värvet-auktionen under Musikhjälpen. Fan, 15 100 spänn fick vi ihop. Det är inte fy skam, och vinnaren heter Mr. Pocket, och Mr. Pocket har förmodligen ett riktigt namn, och hen kommer hit, antar jag, efter nyår. Det ska bli intressant. Vi hörs, Mr. Pocket, på något sätt. Vi ska sätta sig i kontakt av Sveriges Radio. Anyhow, dagens gäst är alltså Petter. Jag minns att jag blev sjukt golvad av honom när han kom. Alltså, jag älskade verkligen Mikrofonkåt. Fantastisk singel. Och han har gjort massa bra grejer sedan dess. Mikrofonkåt, jag återkommer till den ofta, så jag kan gå och gnola på den 3 dygn i sträck. Ja, 90-talet är ju lite dimmigt för mig, som ni kanske minns, men när ni kommer in i samtalet här alldeles strax, så har jag berättat för Petter att jag var med på ett hörn på den kalasturnén där han var ett av de stora namnen. Jag fick sparken från det jobbet, men den historien drar jag någon annan gång, om den nu ska dras överhuvudtaget. Petter kommer med en ny singel om någon månad, och Värvet här är något slags summering av hans 15-åriga karriär. Han är ju också en av de artister som har gjort flest kommersiella samarbeten, och det är jag supernyfiken på hur han ser på, och han är väldigt vettig kring det. Det får ni höra strax. Och vi pratar oljemålningar och ångest.
Och sen hörni, jag refererar någon gång till en text av Jenny Gradvall. Det är ett porträtt av Petter från förra året när han precis har fått sin ADHD-diagnos som vi inte alls pratar om här i Värvet. Så läs den texten på gradvall.se. Rekommenderas. Och i övrigt så tror jag inte att jag har varit så tyst under en intervju sedan avsnitt 15 med Johanna Koljinen. Men jag hoppas att det lirar ändå så att säga. Varsågoda, Petter.
Kalasturnén 99 minns jag. Jag kommer ihåg att jag var stolt över att få liksom på något sätt förknippas med de där namnen på något vis i samband med dem. Weeping Willows kände jag ju liksom från Kvarnen på Söder och sådär, för att Magnus Karlsson stod i baren där och jobbade en del. Men sen tyckte jag att det var mäktigt med, jag tyckte nog att det var väldigt mäktigt med Tåström också. Jag hade liksom inte riktigt förstått innebörden av att vara på en sån turné eller någonting sånt, utan jag bara körde. Ja. Och vi hade kul.
Ni gästade varandras gig och lite sådär.
Ja, det var ju massa sånt. Och man skulle sjunga Staten och kapitalet tillsammans med Tåström. Det var ju en stående grej i slutet. Och jag är till skillnad från många andra inte sådär uppväxt med Tåström på det sättet. Så jag kunde inte hans låtar så bra som det kanske förväntades att alla skulle kunna liksom. Det var liksom innan, det var alltså, det här var sommaren 99 och jag kommer ihåg att jag släppte den här skivan då, Bananrepubliken, sen på hösten, november tror jag vi släppte den. Och under den där sommaren så var också Christian Falk med i den här turnésvängen. Han spelade skivor och sådär. Och Christian var ju med på turnén också och sådär. Och det var lite spänt för man visste inte om det var så frostigt mellan Tåström och Christian och sådär. Ja.
Mm. Var det det?
Nej, de stod väl och kramades någon kväll där utanför någon folkpark eller vad det var i Malmö eller någonting sånt. Samma ställe som vi hade samma kväll tror jag. Jag och Christian hade suttit, mycket barnsligt hade vi satt oss på kopieringsapparaten inne i Folkets hus. Med byxorna nere och tagit massa bilder. Pangen var helt ursinnig.
Mm-hmm.
Jag tyckte nog att jag var rätt rebell då.
Har du känt att du har misslyckats?
Pratar du rent professionellt eller i mitt liv?
Ja, både och egentligen.
Jag slåss nog väldigt mycket med det fortfarande. Att jag inte riktigt har... Vissa dagar som jag vaknar och känner att jag intalar mig själv att jag har ett stort självförtroende. Men sen så tror jag att ibland också slås ner väldigt mycket av att jag inte har det. Jag har ju ett ganska sådär påtagligt akademiskt komplex. För att jag var väl inte en toppstudent i skolan. Sådär. Och faktiskt försökte och så. Det var inte som att jag liksom... blev utslängd från lektionerna eller inte var där, utan jag var där och jag försökte och sådär, men jag liksom lyckades inte. Och jag märkte väl ganska tidigt i min ålder att jag inte riktigt var som alla andra eller liksom passade in sådär, eller hur mycket jag än pluggade så skrev jag inte så bra på proven och sådär, vilket har gjort mig fortfarande än idag ganska osäker ibland på vissa saker.
Mm. Hur är det på quizkampen då?
Jag börjar bli bättre på det, men jag märker att det är för att vissa frågor återkommer.
Ja.
Nej, men jag tror att det varierar väldigt mycket. Vissa saker kan jag känna mig ganska säker på, men sen kan jag bli otroligt osäker. Och då måste jag nästan alltid fråga någon jag litar på om jag har gjort rätt eller om det är bra eller så.
Mm.
Så att för att svara på din fråga, om jag har känt mig gjort misslyckanden, absolut. Jag har gjort det jättemycket. Men jag har också lärt mig liksom på något vis att man kan gå vidare.
Men har du några konkreta liksom misslyckanden? För sett utifrån så har ju din karriär varit väldigt spikrak framåt.
Ja, det är ju väldigt fel skulle jag vilja påstå. Okay. Säga att det var så. Mm. Om man tittar på min karriär. För min karriär har varit väldigt så där berg-dalbana skulle jag nog vilja säga snarare. Alltså, upp och ner väldigt mycket. Det som du började prata om här med kalasturnén och så, det var ju en period då jag inte riktigt förstod eller ens kunde ta in hur bra det gick, hur bra det var och hur lätt allting var. Det var ju så där Håkan Hellström enkelt som jag brukar säga. Det är bara en Eriksgata vad man än gjorde för någonting. Och det var liksom min första erfarenhet av att hålla på med musik professionellt och så. Så jag hade väl nog en ganska naiv bild rätt länge, eller i alla fall 2-3 år in liksom, så där, från 98 fram till 2001, där jag liksom bara trodde att det var enkelt allting, att det bara var jättelätt. Och sen så började det väl för mig dala neråt ganska mycket. Och jag hade några ganska hårda år 2002, 2003, 2004, 2005. Jag skulle vilja säga att jag vände på steken 2006.
Vad hände under de här åren?
Nej, men det var, jag tror att det var allmänt liksom den musikgenren som jag representerade och så där, att det var liksom, det blev ett mättat utbud, eller liksom blev så otroligt mycket, det blev en inflation nästan. Och jag tror att i början när man pratade om så här svensk hiphop och så var det väldigt mycket nyhetens behag för, tror jag, för media och så, och alla skrev väldigt mycket om det. Och när jag släppte min andra skiva där, som jag sa, på hösten 99, så jag gjorde ju väldigt mycket media liksom. Jag var överallt. Jag tror folk också nästan vet så här, man kan bli nästan trött på någonting när det blir för mycket.
Mm, visst.
Jag hade väl också en ganska naiv bild av att ju mer jag gör desto bättre är det, så att jag liksom ställde upp på nästan allting bara för att jag tyckte att det var viktigt för den här grejen. Och jag tror att för mig handlar det väldigt mycket om att ha haft så många en bakgrund av att inte veta vad man ska göra och veta vad man ska bli. Och sen helt plötsligt så någonstans när jag är 22-23 börjar jag upptäcka så här, okej, vänta nu, jag är bra på en grej här i alla fall. Jag är rätt bra på att skriva de här texterna och göra den här grejen. Och sen är det då helt plötsligt så är det ett yrke och en karriär. Och 2 år innan det så hade jag haft praktikplats på krogen och diskat och gjort sådana grejer. Och då tror jag också att jag upptäckte så här, okej, det här är det jag är bra på. Jag jobbade hela mitt liv liksom efter att hitta någonting jag var bra på. När jag var liten så provade jag 1000 miljarder olika sporter. Det var alltid samma liksom mönster, så att jag gick in och ville bli världsmästare första veckan och liksom, det här är grejen, jag ska bli handbollsspelare. Och så betalade liksom någon medlemsavgift, fick någon lagtröja eller någonting sånt. Och sen tredje veckan så bara var helt ointresserad och ville göra någonting annat.
Mm.
Och jag har provat, jag vågar säga att jag har provat de flesta sporter som går att prova. Jag har till och med en sån här modellbyggarförening liksom. Man byggde modellflygplan, för min morsa trodde, men det här kanske är någonting du vill hålla på med liksom.
Mm.
Så att jag var väldigt mycket sökande så där. Jag hittade aldrig någonting. Och samma sak med liksom i skolan och sådär. Jag försökte hela tiden hitta någonting som jag var. Jag tänkte så här, fan, jag måste ju vara bra på någonting. Och sen när det liksom på något sätt landar i att det här är det jag är bra på, och skriva texter och sådär. Och då och helt plötsligt ska jag släppa en skiva. Då behandlar jag den gåvan på något vis väldigt varsamt och noggrant. Och bestämmer mig att jag ska, ja, det här ska jag lära mig och bli sjukt bra på. Och då pratar jag om liksom helheten, att så här, förstå liksom mekaniken bakom en skiva och hur den släpps och hur den görs och allt från liksom, kan jag göra någonting, kan jag ringa till skivbutiker och fråga om de har min skiva och sådär. Så jag var väldigt, jag kommer ihåg min morsa körde runt mig liksom i en bil och vi fyllde på skivaffärer liksom där, för att jag liksom litade inte på att de gjorde det på det där skivbolaget som jag låg på då. För att svara då, för att komma fram till det, så var jag väldigt noggrann med jobbet. Och jag gick in på någon, in i en nivå där jag liksom kände att ju mer jag jobbar desto bättre kommer det bli. Och därför tror jag gjorde väldigt mycket intervjuer och hela tiden tänkte liksom arbeta, arbeta, arbeta. Jag vill kanske inte riktigt, egentligen ska jag vara helt ärlig, så jag vill kanske inte hoppat ur den kostymen än. Liksom. Jag har blivit bättre att så här, slappna av mer idag än vad jag kanske gjorde då på den tiden.
Mm.
Men karriären har varit väldigt sådär, jag tror medialt utåt sett så tror jag många har sett det som att det har gått väldigt mycket rakt upp bara. En rolig anekdot är ju att när jag gjorde låten Det går bra nu, det var ju när det gick som sämst. Och det finns ju någon parodiaktig del i det också, att den gjordes på det sättet. Den var ju väldigt så, det var ju liksom första startskottet där jag liksom vände skeppet kan man säga. Från att det hade varit en ganska tuff period. Och vi hade det ganska körigt liksom att försöka fixa. Det var mycket så här, vi ringde och fixade våra egna spelningar och jag körde turnébilen själv och liksom blev på något sätt, jag och Sleepy blev väl så här vi höll väl, jag och Patrik då, vi höll ju liksom ihop allting tillsammans på något vis. Så att vi blev våra, jag ringde runt till ställena och bokade oss, och så åkte vi dit och spelade och skötte det själva på något vis.
Hur kom det sig att du fick skivkontrakt?
Jag träffade ju en kille i skolan när jag var, hade börjat första ring. Min mamma har ju aldrig haft några direkta krav på mig sådär egentligen. En har varit att jag inte skulle klippa håret liksom. Att man skulle ha någon sån här 70-talsfrilla som man hade när man var liten. Den gjorde jag revolt mot. Och sen det andra var att jag skulle prompt bestämt gå en teoretisk linje. Men jag hade för dåliga betyg för att komma in på en teoretisk linje, 3 år.
Mm.
Men då kom hon på en idé då att om jag söker humanistisk, där det var så mycket tjejer och så lite killar, så fick killarna 0,2 plus i betyget.
Mm, just det.
Vilket gjorde att jag hade då lyckats skrapa ihop 2,9 betyg och fick ihop 3,1. Och morsan ville ju då att jag skulle gå på Södlatin, för det hade syran gjort och hon var arkitekt nu. Och så jag är ju uppväxt i en väldigt sån här akadem, eller i alla fall från min pappas sida, han var ju arkitekt då, så han var ju akademiker liksom. Så då kom jag in då till slut, för morsan lyckades tjata in, för spärren var liksom 3,2, som ringde den där stackars rektorn, och ja, till slut så gav rektorn upp liksom och släppte in mig. Jag kom på min första uppsats i svenskan som jag skrev helt utan punkter, för jag kunde inte sätta punkt. Men jag kom in på Södlatin, jag läste kinesiska, italienska, spanska, latin, klassisk grekiska, och det var ju katastrof liksom. Men, men morsan var så här, nu är du inne i systemet och nu kan du, nu kan vi byta ut allting till bild. Så jag bytte ut allting, så jag hade typ 9 timmar bild i veckan. Men jag kände mig, där blev det ju liksom mycket mer påtagligt då, det här med att man känner sig akademiskt underlägsen, för nu var man ju, till skillnad från innan, var man, nu var man könsmogen och liksom, man vill inte framstå som korkad inför alla andra, speciellt inte för tjejerna liksom. Så jag sökte mig rätt tidigt till de som höll på med det som jag gillade, och det var ju hiphop liksom. Så jag hittade ju några stycken som höll på med det på Södra. Och där började jag då rappa på engelska. Och var ju rätt bedrövlig på det. Men det kändes som att jag fick på något sätt så här, samma kreativa utlopp som jag fick när jag var liten, när jag målade och ritade och sådär. Att jag skapade någonting. Men det var ju fånigt. Jag imiterade liksom amerikanska rappare och lät, sa, använd med samma ord och uttryck och sådär på den tiden. Och sen så, men det blev liksom, vi började ju spela lite här och där, här var liksom, först i skolan någon gång och sen så på lite andra lokala ställen runt omkring, allt fritidsgårdar och så. Och så länge ljudet var högt och man inte riktigt hörde vad vi sa och vårt dåliga, eller mitt dåliga uttal, så var det okej liksom. Så att jag slogs väldigt länge med det där med att jag hade så dåligt uttal, och jag på något sätt ville ju, förstod jag att jag kommer aldrig bli bra på att rappa på engelska. Så någon gång under den där vevan så, när jag hade gått ut gymnasiet och sådär, och jag hade jobbat i disken och lite grann och sådär och så, och gjort lite olika ströjobb, så mamma hade ju alltid varit sådär otroligt peppande mot mig hela tiden. Det spelar ingen roll, du kan läsa in det på komvux, du kan läsa in det på komvux och sådär. Så att jag hamnade på komvux, och där hände någonting med mig liksom. Jag vet inte om det var en mognadsprocess eller någonting sånt, men jag började läsa böcker lite grann och sådär, och det, då utvecklade jag helt plötsligt mitt ordförråd.
Det där läste jag någon annanstans att du har sagt också. Men hade du verkligen så dåligt ordförråd? För att du kommer ju liksom av medelklass.
Absolut, men jag tror att jag, nej men jag visste inte vad engagera betydde och såna där saker, så klass, grejer som egentligen kanske var väldigt så här, jag vet inte varför, jag bara hade inget bra ordförråd. Och när jag läste de här böckerna i alla fall, så jag har alltid gillat historia och så började jag lära mig ord. Och på något vänster, jag, för att göra en lång historia kort, så hamnade jag i London för att jag träffade en tjej som ville plugga engelska, och jag ville egentligen inte åka dit, men jag följde med henne. Och där på något vänster så började jag liksom skriva texter på svenska. Då hade jag läst på komvux och liksom började läsa upp ämnena och sådär. Eftersom man gärna ville så här referera till saker och ting i sin värld. Och jag tror att det var så amerikanska rappare refererade till filmer och sådana saker. Vi ville referera till olika grejer. Så jag refererade mycket till de här böckerna som jag precis hade läst. Och när jag kom hem så kom jag ihåg att jag åkte hem till Thomas Rorschach, och jag åkte hem till honom. Och så, för det var fortfarande väldigt töntstämplat att rappa på svenska. Men jag var så här,
vem gjorde det då? Latin Kings.
Latin Kings gjorde det. Och jag tyckte de var skittunga och de hade ju, de, jag vet inte, jag tyckte det var grymt det de gjorde. Och jag kände så här att jag tror att jag kan göra det här riktigt bra. Så jag åkte till Thomas och så stod jag där. Jag kommer ihåg, jag stod i köket och han stod och diskade och jag läste liksom mina texter rakt upp och ner. Och jag tror att det, varför jag valde just Thomas var för Thomas har alltid varit en så här otroligt entusiasmerande person liksom, så där. Jag vill inte säga ryggdunkare, men liksom, han har alltid varit en bra på peppa så, där. Mm. Så det kändes tryggt att dra det för honom.
Men han hade liksom inte kommit igång med sitt artistskap då?
Jo, men han höll ju på med Sherlock och sina liksom, amerikanska eller engelska rapgrejer och var ju jätteduktig och alltid varit en supertalang liksom. Mm.
Producerade också då eller?
Ja, det gjorde han framförallt också. Men jag drog texterna för honom och han var så här, shit, det här är ju skittungt och fan vilket språk liksom. Och ja, men det, jag, om jag skrev om kärlek så refererade jag till att jag hade lidit mer än en unge Werther, vilket var så här konstigt att referera till en gammal Goethe-roman. Men det var för mig rätt naturligt eftersom jag precis hade läst det i på komvux. Jag kände också att jag kunde, när jag skrev på svenska så blev det helt plötsligt så här att jag faktiskt uttryckte känslor på riktigt. Och jag tror att det är där någonstans så började jag liksom göra demokassetter. Men jag gjorde fortfarande vid det läget så var det ju fortfarande som att vi gjorde demos mest för ja, men liksom ha något kul att lyssna på innan man gick ut. Det var ju på den nivån det var. Det var inte så, fanns ingen riktig så här Jönssonligan plan bakom att så här, nu ska jag bli artist och så. Jag hade aldrig liksom riktigt haft de ambitionerna i mitt liv att jag skulle stå på en scen så där, egentligen. Det var nog rätt främmande för mig. Det var mer själva skapandet som jag gick igång på och att jag kände att jag hade gjort någonting liksom. Precis som att man typ målar en tavla, hänger upp den på väggen och så kanske man inte visar det för hela världen, men man visar det för sina kompisar så här. Det var inte så många skivbolag som nappade på det där egentligen, men det var ju Peter Swartling som senare dök upp i Idol-juryn och så där. Han hade designat Robin i England och så, och han hade väl liksom på något vis, kan man säga, den statusen att han kunde satsa på ett där eventuellt bottenprojekt liksom. Och skivbolagen är ju egentligen, det är ju, vad ska man säga, riskkapitalister. Alltså de blir ju, de satsar ju på aktier som är hög risk liksom så där. Men han var väldigt så, han sa ju till mig så där, ja, men det här vill jag göra liksom, men jag vill att du gör en singel så hård så radio inte ens vill ta i skiten, sa han till mig, det första han sa. Det kändes ju väldigt bra för mig, för att man var ju så otroligt ortodox med hur det skulle vara, och hade man sång på en låt så var man sellout typ. Och helst skulle det inte vara några refränger alls. Helst skulle verserna vara 30 rader och sådär. Så att när han sa så, då var det ungefär som att så här, shit, den här killen kommer låta mig göra det precis så som jag vill göra det. Mm. Så det var typ där vi hamnade. Och då drog vi igång det alltihopa.
Alltid när jag hör dig, så jag tycker verkligen att du har ett flöde i ditt språk som är helt, det låter helt naturligt. Är det så att du sitter och känner dig fram till det?
Alltså, jag tror att när jag gjorde min första skiva och sådär, så då hade jag liksom inga beats. För då ville inte någon ge en beats, för att man hade ingenting att göra det på liksom, eller så. Man hade inget, jag var inte den hetaste katten i stan helt enkelt. Då satt jag och skrev texter mest sådär i mitt kök på Ploggatan, och Pee och jag bodde ihop då där. Och jag kommer ihåg, om man lyssnar på min första skiva och jämför idag, så kan du höra hur jag liksom, jag låter lite så här, jag är lite mörkare i rösten och lite hårdare i tonerna liksom. Och det var nog en osäkerhet så där, för att jag ville kanske låta lite tuffare och hårdare än vad jag var. Och jag tror att det också var för att synen på att rappa på svenska var ju också så här, att man tyckte liksom, jag upplevde att majoriteten tyckte att det var plojigt på något vis. Och då vill jag på något sätt betona allvaret i det hela genom att gå på ännu mer. Men jag tror att mycket sedan dess när jag har skrivit texter har varit så att jag sitter och lyssnar på musik. Och sen så när jag hör musiken, då kommer liksom ord ur mig. Så jag kan liksom inte bestämma mig så här, nu ska jag gå och skriva en låt som handlar om det här. Utan jag hör ett stycke musik och sen så kommer det upp massa ord. Jag satt och lyssnade på vägen ut hit i bilen på en låt som jag håller på med nu. Och jag har svårt att kläcka vad jag ska skriva om. Jag kan aldrig göra det förrän jag liksom sitter och lyssnar. Och så kommer det upp en mening bara. Wow, den där meningen var bra. Och så bygger jag vidare på den. Oj, nu blev det det här. Aha, okej, okay, då kanske det handlar om det här. Och så blir det oftast saker som är aktuella i mitt liv som jag känner, eller känslor som Jag läste någonting att det finns någonting som heter så här, jag vet inte om det kallas för surrealistiskt skrivande eller abstrakt skrivande, att man bara sätter ner en penna på pappret och så bara trycker man ner orden som man får ut liksom snabbt så där, utan egentligen någon speciell tanke bakom det. Och jag har nog skrivit mycket, mycket musik på det sättet, tror jag. Jag försöker använda mitt språk som jag använder dagligen och prata om saker som är, ja, men som är så här, som händer i mitt liv nu. Och jag tror att det är också det som gör att jag kanske fortfarande då är relevant för människor som lyssnar på mig. Att jag, det skulle bli väldigt fel om jag liksom tog på mig kostymen av att vara den där rakade killen som är arg, som springer på Kocksgatan och är 24 år och tror att jorden ska explodera år 2000. Idag så handlar ju liv, liksom texter idag handlar ju mycket mer om vuxenlivet, balansen, så här, hur får man ihop det med, jag har 3 barn och hur ser jag på jorden, hur ser jag på världen. Och när man får barn så börjar man känna enorm stress över hur samhället ser ut och sådär. Så det handlar rätt mycket om det.
Mm. När jag frågade dig om misslyckanden så sa du att du hade en dipp 2002 till 2004 typ.
Ja, 2005 kanske till och med.
Hur vände du den?
Jag tror att vi vände den genom att vi gick in och gjorde en ny skiva på ett nytt skivbolag och liksom gjorde om allting och fick en ny struktur bakom oss. Och det är så svårt att hoppa ur sig själv och se vad, varför och så. Men jag tror att musiken lät annorlunda helt enkelt. Det var första gången också som jag och Patrik då, som Sleepy, som alltid har varit med mig egentligen. Men han och jag började jobba ganska nära varandra när det gällde just det kreativa i musiken och hur det skulle låta och vara och sådär. Det är ett skitdåligt svar. Jag vet inte egentligen vad jag ska säga. Alltså, ja, vi gjorde en låt som blev nytt liksom. Jag vet inte, ingen aning. Men jag tror att vi, jag tror ju att så här, jag har alltid varit väldigt konsekvent i det jag gör. Alltså i så själva det kreativa, musiken, det som har varit min grej. Alltså när jag gjorde min första skiva så skrev jag texter för att jag älskade skriva texter på svenska. Och jag gör det fortfarande, jag älskar att skriva texter på svenska. Jag gjorde inte en svensk skiva för att det var en hållplats på vägen till någonting annat. Eller att det var en språngbräda in i någonting annat. Eller sådär. Utan jag gjorde det för att jag älskar svenska språket och för att jag har växt upp med det här och kände att det här är, så här vill jag göra det. Och den liksom, den så här passionen känner jag fortfarande väldigt mycket. Och jag har känt den hela tiden, både liksom, både uppförsbacke och nedförsbacke har känt så hela tiden. Och jag tror att jag har försökt några gånger i min karriär göra musik för att tillfredsställa lyssnare. Och då har jag märkt att jag har totalt tappat det och det har bara blivit skit. Alltså det här att man tänker så här, nu ska jag göra en hit för att det ska gå bra. Och så blir det bara, det blir oftast bara väldigt fel.
Som du har gett ut?
Ja.
Kan du ge några exempel?
En låt som ligger på min 3:e skiva som heter Ayo tycker jag är en sån låt. Där vi liksom på något sätt försökte ta in alla ingredienser som man tänkte så här. Man, det var för att jag hade den här enorma prestationsångesten och följde upp Bananrepubliken som var så här mega skiva och supersuccé. Så jag hade väldigt mycket press på mig liksom och sådär.
Är det okej med dig om jag klipper in 20 sekunder av den?
Absolut.
Ja. Jag som Max Sundin, kapten i mitt team. Tackla hårt grej som bröderna Sundin. I did it sleep, TNT, dynamit. Pumpa mig din box, se till att tryck på repeat. Kom igen, kom igen. Jag säger galen.
Och det är inte en dålig låt i sig, det är bara att den liksom, den känns inte riktigt äkta rakt igenom och vi har typ inte spelat den live sedan den turnén som vi gjorde efter det där. Och jag vet att folk gillar det och sådär, men det var liksom ett försök från min sida att försöka göra en hit liksom. Och jag tror att jag lovade mig själv där att så där kan jag inte hålla på och göra musik på det sättet, utan självklart så liksom gör jag ju singlar och man tänker så här, okej, det här är en stark låt och så, men inte på det uträknade sättet som vi gjorde då. Jag är ju fortfarande kvar i det här albumhysterin också av att liksom albumet är, det är något heligt med ett album, ett början och ett slut, att det är som en film, att det är en stark öppning och att det är ett starkt slut. Och Det finns en del i albumet som gör som har mer dynamisk energi i sig, och så finns det en del som kanske är lite mörkare eller som kanske tar ner det lite grann så där. Jag jobbar ju mycket efter den linjen fortfarande så där.
Vill du ha en fysisk produkt också?
Det har jag inte ens tänkt så mycket på. Jag tänker fortfarande väldigt mycket så här. Jag gör ett album. Det kommer vara x antal låtar. Vi kommer att ha ett omslag, vi har en titel. Titeln ska gärna vara liksom någon sorts koncept som man kanske bygger hela skivan på liksom. Min senaste skiva innan det här kallade jag det för En räddare i nöden, som var en bok som jag aldrig läste i skolan, men som var, handlade ganska mycket om, vad ska man säga, så här, saker som jag ansåg hade räddat mig och utvecklat mig, inte så här i form av att vara en lyckad artist eller någonting sånt, utan mer som en så här mogen man och att man har tagit sig genom livet och lyckats göra det man gör. Och det var någon som skrev någonting om det där, så att det var tonsatt takttal. Det kanske är en ganska bra beskrivning faktiskt.
Mm. Fint.
Ja, det var en schysst formulering.
Jag läste det, eller om jag hörde det, dig prata om det också, att du, när du är ute och föreläser så här, att du snackar om att du, att man inte behöver ha så bråttom och liksom hitta det man är bra på. Men du, vad var du 24 när du drog igång den här liksom karriären, ja, som är din karriär nu? Vi är liksom jämnåriga.
Men så här, jag är en oroligt lagd person. Alltså, jag är det helt klart. Alltså, så här, jag oroar mig alltid väldigt mycket. Och jag ser alltid, vad säger man, worst case scenario liksom, i det mesta jag gör. Och sen blir det bra, så är det en positiv överraskning. Liksom. Och så har nog varit hela mitt liv, att jag har varit en väldigt orolig person. Jag kommer ihåg när jag vaknade någon gång när jag var liten och min mamma fick trösta mig. Jag kanske var 6-7 år. Jag hade sett på Rapport och det var någon sån sändningar från något krig i världen, och jag kommer ihåg att jag vaknade och grät och sa till min mamma, det kommer bli världskrig, och då min mamma fick sitta och trösta mig. Och jag har alltid varit så där orolig liksom, och om jag går och köper mjölk till exempel hem, så vill jag inte att det ska ta slut. Så om jag är tillsagd eller kom på själv att jag ska köpa 2 mjölk, så köper jag 4 för att safea. Så är jag alltid liksom, i mitt beteende. Jag gör, det är samma sak som när jag jobbar med folk. Så här. Om jag ska ringa någon, så ringer den personen nästan 2 gånger för att garantera att det verkligen blir så. Så jag har ju någonting bakom i min barndom som så här, ligger och skaver, att jag har blivit så orolig på något vis. Jag vet inte varför. Men det har jag med mig mycket idag. Och jo, det var det jag skulle komma till. Och det är ju att jag kände nog att jag var väldigt sen. Det var det jag ville komma fram till. Jag var nog väldigt sen. 24, du tycker att det var en tidig ålder. Jag tittade nog väldigt mycket på folk runt omkring mig som hade gått i skolan med. Inte mina kompisar, för många av mina kompisar var i exakt samma båt som jag var i. Men liksom från skolans sätt så, där, så var det nog många som hade gått vidare till så här högskolor eller pluggade på någon universitet eller linje eller flyttade utomlands och pluggade eller någonting sånt. Och jag kände nog hela tiden den stressen så här, och att det är en så otrolig trygghet. Min mamma var väldigt stor trygghet för mig. Jag kände nog där också någonstans att den här tryggheten kommer inte finnas här för resten av livet. Jag måste liksom ta tag i saker och ting. Jag måste liksom bli kapten över min egen båt på något vis. Ett tag så trodde jag att jag skulle vilja bli fotoassistent. Jag sökte en konstskola. Jag tänkte så här, min pappa målar ju väldigt mycket och...
Är det här efter att du har slagit igenom? Så att...
Nej. Det här var liksom under gymnasietiden. Jag liksom hade några ambitioner av att jag kanske ska gå på konstfack. Det är kanske det jag ska göra. Liksom. Sådär. För jag har alltid tyckt att min syster och min bror har varit så begåvade på det där. Och tänkte att jag har i alla fall haft en liten talang för det, tänkte jag. Men faktum är att jag måste ju säga det, att innan jag släppte min skiva, ett år innan, så hade min... också roligt, min mamma hade så här sista försök tjatat in mig på konsthistoria i Uppsala. Och där gick det ju faktiskt helt strålande för mig. Och jag tror att det har mycket med min uppväxt att göra. Att jag hade, det var så mycket arkitektur. Jag hade sett så mycket från så här. Jag reste 2 gånger när jag var liten i bil till Italien. 2 bilresor, så kallade kulturresor. Man fick aldrig åka på charter i min familj. Det var dödsstraff att ens ta upp det. Men jag har varit i väldigt mycket museum, jag har sett mycket kyrkor, katedraler, varit på många sådana ställen. Liksom, så där. På något vis när jag började konsthistorien så bara, hade jag väldigt lätt för det. Och jag hade nog fortsatt på den linjen, garanterat, om det var så att jag inte hade gjort det här som jag gör nu.
Mm. Men efter det då, när det har varit jobbigt och sådär, då har du aldrig liksom tänkt att vad fan, skiter det här artisteriet och
blir alltså barnen. Jag har haft några gånger när jag liksom har varit nära på att kasta in handduken ordentligt. Jag hade en jättesvacka, jag kommer ihåg det var januari, februari typ 2003. Eller 2004 var det, precis 2004. Då var jag verkligen så här, nu skiter jag i det här, nu får det vara liksom. Jag hade fått en ganska hård krönika mot mig i en tidning som jag hade tagit väldigt personligt. Mådde väldigt dåligt över. Det var nog inte den så mycket egentligen vad den sa eller vad det handlade om. Men jag tror att det var liksom som någon, bara så där, toppen av isberget som fick allting att bara rasa för mig. Och då tror jag att jag faktiskt seriöst övervägde att liksom sluta.
Men, var det Johan Kroneman som var det?
Nej, Linda Skugge var det.
Okej.
Faktiskt. Det var nog inte just det innehållet som egentligen så här var så här, bara de här 4000 tecknen gjorde att jag ska säga upp min karriär. Det var inte det som grejen, utan det var nog bara en sån, herregud, som man känner ibland. Jag tror alla liksom på något vis ibland frågasätter vad man håller på med när man kämpar på, och så känns det som att det är jobbigt och att det är motigt och det är uppförsbacke, och ibland så är inte dagsformen där. Men det är väl typ två gånger som jag känt sådär att nej, nu får det vara liksom.
Mm.
Eller att man har känt sig utsatt i någon utsatt situation och så. Då kan jag känna också så att jag blir ju väldigt så folkskygg emellanåt. Och sen så att man vill lägga ner allt som har med hemsidor och bloggar och sociala medier och allt att göra. Och sen så helt plötsligt vaknar man dagen efter. Nej, men nu skiter jag. Så kör man på som vanligt ändå. Liksom. Så att, det är väldigt mycket dagsform för mig.
När du har tänkt skita i det, vad vill du göra istället?
Man kan säga så här. Jag påbörjade det lite förra året. Förra hösten så började jag. Mycket på grund av att jag jobbar med kompisar som har jobbat mycket med ungdomar och sådär. Och jag har varit ganska engagerad i ungdomsfrågor. Så då pluggade jag en distanskurs på Toller folkhögskola som heter så här socialpedagogiskt ungdomsarbete. Liksom. Egentligen tror jag mer bara för att jag ville ha kött på benen liksom, för att veta mera om det. Och så, för att jag hade varit i kontakt mycket med ungdomar och så, via mina kompisar och så, som jobbade med det. Och då hade jag väl någon liten sån idé om att det här skulle jag kunna utveckla och göra mer utav. Men det gav mig väldigt mycket bara det faktum att jag faktiskt gjorde någonting annat samtidigt, att jag pluggade. Och jag fick ändå ihop det med allt annat jag gjorde.
Mm.
Och det var en distanskurs, och man var ju där och två, tre dagar i månaden som var heldagar. Sen var det mycket att man läste litteratur och sånt, och man läste om allt från liksom läs- och skrivsvårigheter till kriminalitet, till diagnoser, till KBT, olika metoder och sånt. Och jag kände att jag lärde mig väldigt mycket. Jag fick en otroligt så här tydligare bild av hur vårt samhälle ser ut idag och så. Och nu då efter så kan jag känna så här, det som jag sitter och suktar efter nu och som jag verkligen, verkligen skulle vilja göra, det är att jag skulle vilja, vad säger man, ta ett sabbatsår egentligen och gå ett år på en konstskola som heter Basis som ligger nere vid Folkungagatan. Där skulle jag vilja gå ett år, heltid.
Mm. Vad ska du göra? Måla?
Måla.
Vad kul.
Ja, senaste halvåret har jag börjat göra det ganska mycket och är inte alls bra. Jag vet inte ens vad som är bra eller dåligt, men jag tycker det är kul, jag tycker om det, och jag gjorde det under hela min uppväxt väldigt mycket. Jag tror att det har någonting att göra med att jag på något sätt söker mig tillbaka, för att allt det där som jag föraktade som liten. Jag växte upp i ett hem som var ett riktigt sånt bokhylla kulturhem där man middagarna pratade man ganska mycket om hur fult amerikansk kultur var liksom. Och jag tror att det blev lite lustigt att jag hamnade i det jag höll på med sen. För jag blev väldigt attraherad av amerikansk kultur. Jag tyckte det var väldigt spännande, väldigt kul, väldigt så exotiskt på något vis. Liksom, när graffitin kom och breakdance och allt det där. Men nu då, liksom på senare år så har jag märkt att jag börjar bli mer och mer som mina föräldrar. Jag börjar liksom söka mig till den där gamla. Jag började liksom, någon gång jag sagt till min fru så här, fan, vi går aldrig på museum. Liksom. Det. För att det gjorde man väldigt mycket när man var liten. Man gick på museum, man gick och plocka svamp i skogen liksom, efter något recept i DN.
Mm.
Eller någon svampguide.
Men när kan du gå den där skolan då?
Jag vet inte. Jag är inte närmsta tiden i alla fall, nu som det ser ut i alla fall. Men jag, nu är jag mer på den nivån att jag att jag målar när jag tid hemma och tycker att det är en rolig grej att göra, och jag har liksom gjort plats för att kunna göra det.
Olja
är det som jag vill göra, för att jag har målat mest akvarell. Jag vet inte ens om man blandar färgerna rätt eller någonting. Jag bara kör, jag blandar allt. Jag har ingen aning om man ska, när man ska använda liksom terpentinen eller liksom, jag bara kör, och det blir väl bra liksom. Jag har en liten, ett litet projekt där jag liksom försöker måla. Jag försöker måla rätt mycket från låtarna och liksom sinnesstämningen som jag hade när jag gjorde mitt sjätte sinne, den liksom, så som jag var då, så här 22, 23, 24. En del porträtt har jag gjort på mig själv, men jag målat mycket från så här Stockholm liksom då.
Har du visat det någonstans?
Nej, jag visade typ för Sleepy, för Patrik så här.
Mm.
Den här gjorde jag. Vad tycker du? Men typ så. Men det är väldigt så, alltså, jag gör inte riktigt så för det, utan jag tycker att det är bara en kul grej att göra nu. Men jag känner så att fan, det här skulle jag vilja utvecklas i. Det här skulle vara roligt. Det här är en utmaning för mig.
Mm. Du sa förut att du har, att du är en orolig själ, men har du är ingen trygghetsnarkoman, eller?
Att jag söker trygghet så otroligt mycket, menar du?
Mm.
Jag har väldigt mycket kontrollbehov, alltså, i form av att jag vet att folk liksom som träffar mig ute till exempel. Och nu pratar jag inte så här ute berusad på krogen, utan ute på ett ställe. Säg att du och jag går in på ett café, eller vi träffas på ett café och så börjar vi så här samtala lite kort. Så kommer du märka att jag flackar med blicken väldigt mycket och jag åker åt alla håll och kanter. Och du kommer kanske känna så här, undrar om han ens lyssnar på vad jag säger. Men det är ungefär som att jag läser av hela miljön väldigt mycket. Jag läser av omgivningen och så där hela tiden. Och jag har ett behov av att känna mig... känna att jag har koll på läget liksom. Sen om det är att vara trygghetsnarkoman, det vet jag inte riktigt. Det kanske är lite så, jag vet inte. Men jag har inte gjort den riktigt den analysen på mig själv. Jag vet bara att jag fungerar på det sättet. Och jag vet att mina vänner vet om att det är så. Men att jag vet att folk runt omkring mig kanske kan uppfatta mig som att jag är lite... inte riktigt där.
Nej.
Samtidigt som man kan liksom inte kontrollera allting heller. Så det finns... det kan jag tycka är skönt med just alkohol. Att det är då jag liksom kan släppa den där... spärren liksom, att jag känner mig avslappnad, inte i form av att jag måste vara liksom jättefull, men att jag tar ett glas vin, det kan få mig att bli väldigt så okej, okay, skönt liksom, att jag kan släppa den spärren lite grann.
Mm. Har du ett sunt förhållande till alkohol, skulle du säga?
Det har nog varit liksom upp och ner för mig, tror jag. Alltså Socialstyrelsen skulle nog inte säga det. Det tror jag inte.
Nej.
Men tänkte på det faktiskt häromdagen. Det är väldigt sällan nu för tiden som jag blir så där jätte berusad. Däremot så dricker jag nog alkohol ganska ofta. Alltså, fast i mindre mängd.
Mm. Varje dag?
Inte varje dag, men ganska ofta.
Mm. Jo, men det, apropå det där med tryggheten, så i Gradvall-texten så står det, alltså den artikeln som han skrev om dig, som vi var väldigt... eller tyckte du den var bra?
Den som var i café?
Exakt.
Alltså jag har ett väldigt så här märkligt beteende, eller så här märkligt förhållande till Jan Gradvall, alltså, utan att han själv vet om det, tror jag. Men jag har ju så här några ikoner i mitt liv så där, som jag har växt upp med väldigt mycket. Det kan vara allt från en rappare i Sverige eller liksom en DJ eller något.
Säg dem.
ADL till exempel var en sån ikon för mig. Sleepy eller Patrik, men han också har alltid varit en sån ikon för mig. En sån kille som jag ville lära känna när jag var yngre, tror jag. Liksom strävade efter att lära känna. Sen följde sig saker väldigt naturligt. Men Jan Gradvall var en sån här kille som han skrev i Nöjesguiden, skrev ju han skivrecensioner. Och på den tiden så var det ju väldigt så, man läste de där skivrecensionerna. Jag hängde med en kompis då som... det var rätt roligt, hans mamma jobbade på Konsumentverket och han, det hade verkligen smittat av sig på honom. För han var väldigt så, när han skulle köpa en skiva då, jag kunde ju gå och köpa en skiva för att jag tyckte det var ett coolt skivomslag. Men han var ju sån att han gick ner till Mega Skivakademin och lyssnade på skivan. Och sen så läste han Jan Gravals recension. Var den bra? Så gick han ner på Mega Skivakademin och lyssnade igen. Så gick han och funderade några dagar och sen så gick han ner och köpte skivan. Jan Gravall skrev alltid väldigt bra.
Han har 17 skivor idag.
Ja, men ungefär. Mm. Nej, men han var ju väldigt charmig på sitt sätt när han köpte skivor. Men Jan Gravall var så väldigt så där. Han blev någon sorts ikon för mig. Att jag tyckte att han var en seriös musikjournalist, vilket han är idag.
Han skrev mycket om hiphop också.
Han skrev väldigt mycket om hiphop då, på den tiden. Nej, men, och sen när han gjorde den här intervjun så kändes det som att det var en väldigt... Så man kan känna med vissa människor att man får, att man får svängrum i dialogen. Liksom. Att man öppnar, inte bara öppnar upp sig, det är larvigt att säga, men att man, liksom, man pratar på. Tycker nog att den intervjun blev rätt bra. Mm. Jag kommer inte ihåg.
Vad tycker du om att bli omskriven? Alltså hur, vad har du för förhållande till det?
Det har nog skiftat väldigt mycket genom åren. Så där. Jag har alltid läst mina citat till exempel. Så där. Jag har varit ganska hård på det. Att jag vill läsa igenom citaten innan de går i tryck och så. Jag menar, jag fick ju förra vändan när jag gjorde mycket intervjuer där runt 2009 när jag släppte den här skivan Räddare i nöden. Det var ju mycket frågor som hur länge kan man rappa, hur länge ska du hålla på? När jag kom och när jag släppte min första skiva då, varför rappar du på svenska? Kan man rappa på svenska? Det var lite så här, shit, det är så många som går på samma linje liksom.
Mm.
Det känns som att jag har varit med om det mesta om man säger så. Mm. Liksom. Och sen hur det känns att bli omskriven, det är så här, jag vet inte, jag bara, jag tror att det är en sån, det bara kommer i bagaget på något vis i det jag håller på med. Så jag tänker inte på något annat sätt egentligen. Liksom. Det är en del av det jag gör.
Mm. Nu har det ju gått superlång tid sedan dina senaste skivsläpp då. Vad fan har du, vad gör du på dagarna?
Förra året då så pluggade jag ju. Och sen höll jag ju på att ta fram den här skivan. Jag höll på med det hur länge som helst.
Mm, okay.
Gjorde lite föreläsningar och sommaren som var nu, det var faktiskt första sommaren som jag var ledig en hel sommar, helt utan spelningar på 12 år. Jag har rest en hel del. Jag har varit ute och gjort lite sådana grejer. Jag har skrivit en del så här resartiklar och sånt. Jag har hållit på med det. Jag tycker det är rätt kul.
DN på stan, eller DN resor.
Mycket surf och sådana grejer som jag har haft liksom intressen i. Och det har varit lite det där att skriva artiklar och sådär. Det har varit för mig har det varit lite så en fjäder i hatten för att visa att jag minsann kan liksom skriva. För nu finns det stavningsprogram och lite sådana saker. Jag har några liksom kompisar som ibland brukar så här korrläsa åt mig. Hjälpa mig att korrläsa, eller liksom läsa det jag skrivit. Och så. Men att jag har alltid känt sån enorm stolthet så fort en sån här artikel blir publicerad. Liksom. Det är nästan som att du har släppt en bra låt.
Har du sålt in dem själv?
Mycket.
Ja.
Då ringer någon på någon redaktion och säger hej, jag vill göra det här. Mm. Det är intressant. Och har brottats med en ny skiva och som nu liksom börjar se finalen utav. Mm. Kan man säga.
Hur mycket är det kvar?
Två låtar som ska skrivas och göras klart. Sen är det två låtar som vi har gjort men som vi känner att man bör kanske gå tillbaka och se över och kanske tänka om på liksom. Sådär.
Vad är det då som fattas? Det här är jag nyfiken på.
Jag har skrivit en text liksom, som är en minnestext sådär. Jag jobbar ju med tre snubbar som gör skivan tillsammans kan man säga. Producerar. Det är Vincent Pontare och Salman Fakir och en kille som heter Fylti, Magnus Lidehäll. Eftersom de gör en hel skiva så har de varit lite så här, ja, det är så skönt att ha en låt som var så här, säger de. Och de har ju något minne då till, de har ju någon sorts relation till mig. Och då vill de ha med en sån låt som var en sån minneslåt. Och jag sa då att fan, jag har gjort rätt många sådana där texter. Och så fick jag någon sån idé ändå att jag skulle skriva en sån låt. Och då skrev jag en text som var väldigt personlig, som handlade om två väldigt nära vänner. Men, och i tredje versen så knöt jag ihop det liksom som att det handlade mer om att man, ja, men hur man ser på en viss tid. Det var en viss era som jag runt 98-99, vi umgicks väldigt tight liksom i en liten konstellation så där, och det var en fantastisk tid liksom, och jag reflekterar lite över den tiden och att jag var väl liksom, att det finns något bitterljuvt att det inte finns idag den liksom gemenskapen, men samtidigt jag är så glad över den tiden som jag fick och så där. Och jag känner väl att den låten blev väldigt bra, men jag känner inte som att jag liksom uppfinner hjulet direkt. Det känns som att jag har gjort det förut. Och det är någonting som vi drivs väldigt mycket av, jag och Patrik då, Sleepy, att du ska inte göra grejer som du har gjort tidigare. Liksom. Du måste hela tiden ta det vidare. Och Patrik är ju, han kom ju in i mitt liksom kreativa hantverk kan man säga 2005 ordentligt. Och skämtsamt så har vi kallat honom för Haga-tribunalen, eftersom han bodde på Hagagatan väldigt länge. Han är väldigt tuff mot mig och sådär. Det där har du skrivit förut och använt de där orden förut, sa bort dem. Ibland så är det ju väldigt jobbigt att få de där beskeden av honom där han inte tycker det är bra, samtidigt som det är helt fantastiskt när han tycker det är bra.
Mm.
Han har nästan blivit, blir nästan överdrivet för mig, för det blir ibland som, nästan som att det är ett svanmärke för mig. Att när han tycker det är bra, ja, då är det bra. Liksom. Mm. Och det är att jag nästan slutar lita på mig själv. I alla fall, till saken hör att vi känner att den här låten är bra, men den måste vara jättebra. För annars är den inte där. Och då känner vi att vi kanske behöver gå tillbaka och ge den en chans till och liksom, se över den. Sådär.
Alltså, vad gör du så att säga när du är ledig? Familjen förstår jag, men i övrigt...
Jag började ju 2003 började ju liksom träna rätt mycket. Och det gjorde jag för att jag tror att jag drack rätt mycket på den turnén och levde väldigt osunt och helt och hållet gick ner mig ganska mycket. Då tränade jag mycket bara för att träna, för att komma igång med det. Och sen så till liksom på senare år så har det nästan blivit som att det har blivit en del i mitt liv att vara aktiv och göra saker och sådär. Sen har jag ju åkt mycket skidor. Jag är gift med en kvinna som gör det väldigt mycket.
Ja, just det.
Surf var ju någonting som jag liksom hade som liten, att jag tyckte att det var så exotiskt på något vis. Man såg det på bioreklamen, när man såg Juicy Fruit-reklamen, och så såg man någon surfa på någon våg så här, och så alltid tyckte att det var så här en spännande grej att göra, jag vet inte varför. Så att jag tog väl tag i det där lite senare, sen kan man väl säga, för några år sedan, och tycker att det är rätt kul. Och det finns... Det som jag gillar med surfgrejen, jag är väldigt dålig på surfa, men man pendlar mellan två olika världar. Alltså man, om man sitter ute i det här vattnet så är man dels är man i naturen, men jag berörs inte. Det är kanske det enda stället där jag inte riktigt berörs av telefoner, datorer och klocka. Jag liksom berörs inte av tiden. Och man ligger där i en så kallad line-up eller vad det nu är, och så kommer det vågor och man är... väldigt harmonisk, och sen så plötsligt kommer en våg, och så kanske om det är större vågor så blir man ju ganska rädd, så plötsligt får man någon sorts adrenalinrush, och så bestämmer man sig att den här ska jag åka på, och så börjar man paddla. Alltså det ruset som man får när man kommer iväg på den här vågen och ställer sig upp är helt, jag ska inte säga obeskrivligt, men det är nästan till, alltså det är en fantastisk rush alltså. Och så hoppar man av och så ut igen då, liksom paddla ut igen. Och så tillbaka till det här harmoniläget, liksom, harmoniska läget. Och är det inte det, att då är det kanske att man rasar i den här vågen. Och då åker man ju runt i den här tvättmaskinen, och man vet inte vad som är upp eller ner, och man vet inte hur länge man ska vara under vattnet. Och då finns det ju liksom en skräckupplevelse i det också, som också är sådär. Jag har haft stunder när jag trott att jag aldrig kommer se liksom ytan mer. Och blivit rädd på riktigt, jätterädd. Men sen har man ju alltid kommit upp. Och oftast det sjuka är ju att det kanske bara handlar om så här 5, 6, 7 sekunder. Men att eftersom det är så, allting är så våldsamt och det är så kraft i vågorna, så känns det som att man är under 10 minuter. Liksom.
Är du ute här i skärgården också?
Alltså jag har ju dragits mer och mer till att tycka att det är nästan skönare och roligare att vara hemma på Tora, liksom, i Stenstrand där. Men du frågar mig om vad jag gör annars. Ja, det där är väl det jag kan komma på att jag gör som hobby. Liksom, så. Mm. Men jag lever ju väldigt mycket med mitt jobb hela tiden. Liksom det här, vad är nästa grej jag ska göra? Jag har alltid en massa lister. Jag gör ju lister hela dagarna. Det är liksom, jag har ju bara enorma lister där jag ska pricka av saker som jag håller på med.
Okay.
Som jag gör.
I din telefon eller?
Ja, i min dator och i telefonen.
Ja.
Som jag synkar om.
Ja.
Med varandra.
Ja.
Jag måste ha det, för att annars faller allting som ett stort korthus för mig liksom. Som jag har så här, åka ut och göra den här podcasten, så står det med, eller om jag står att jag ska innan hämta en grej där, då står det att jag ska hämta den grejen liksom. Jag skriver in så här, nästan helt självklara grejer kan jag skriva in som punkter i min agenda.
Mm. Men vad händer om du inte gör det?
Då flyttar jag det framåt liksom i agendan 2-3 dagar, så att jag inte glömmer bort det. Det där är mest minnet, för att jag har sjukt dåligt närminne. Alltså, mitt liv är väldigt uppbyggt i rutiner. Jag har väldigt mycket rutiner liksom, i allt jag gör.
Mm.
Jag minns inte riktigt hur jag förhöll mig till det där när jag var yngre, men jag tror att det har blivit mer nu. Det är mitt sätt att parera saker och ting. Jag har ju väldigt så här, Jag vill gärna lösa saker på en gång. Har jag en konflikt så måste jag lösa det på en gång. Jag kan liksom inte låta en konflikt ligga och gro. Det finns inte på kartan.
Jag hade Thomas Andersson Vi här. Känner du honom?
Nej, men vi har träffats några gånger. Han var ju faktiskt med på den här kalasturnén. Var han inte det som något inhopp där någon gång?
Kanske, men för jag sa så här, hur är det för dig som artist som har så mycket fritid? Hur håller du ångesten borta? Och då sa han att jag håller den inte borta. Jag måste möta den liksom. Hur känner du inför det?
Nej, men jag har väl... Jag har lärt mig att prata om det också. Jag kan tycka att det är väldigt skönt att prata om... Eller så här, ibland när jag mår riktigt dåligt under en inspelning, då kan jag liksom skicka så här mail till Patrik till exempel och skriva så här, fan, det här känns inget bra, det känns som att det här håller på att gå åt skogen eller det här är inget bra alls liksom. Och då kan han är väldigt bra på att tackla de här mailen liksom, när de kommer.
Hur gör han det då?
Nej, men han kan se liksom så här, men det här borde du göra eller det här har du gjort. Ibland så kanske det bara är så här, du vet, jag har skickat någon mail till honom för några månader sedan där jag skrev liksom att det är viktigt att du svarar på det här, vad du tycker. Då skrev jag så här, just nu suger jag i mig all bekräftelse jag kan liksom, bara för att jag behöver det att gå på. Det är min liksom lilla energi i det här nu liksom. För att så är det ju alltid under en process när man gör en skiva eller liksom håller på, att det är dagar då jag känner så här, jag får så gåshud och tycker att det är hur bra som helst och det här är fantastiskt och gud vad roligt att få spela upp det här för den och den och den. Och sen nästa dag så känner jag bara så här, shit, det här är inte bra, det här är så dåligt och jag måste kunna göra bättre och så. Liksom. Och då kan det vara viktigt att få den där lilla bekräftelsen eller vad det nu är för någonting. Och jag tycker att det är ganska bra att prata om ångesten, prata om det som har varit. Jag har lätt för att tala om laster och besvär eller jobbiga grejer som jag har. Det är därför jag tror att jag kan vara så sjukt personlig i mina skivor också, texter. Liksom. Jag tror att många kanske inte har den ventilen ut riktigt.
Den ångesten som du skriver nu, det låter ju ändå som att det är något så här, alltså det är prestationsrelaterat på något sätt, att du är orolig för att det du gör inte ska bli tillräckligt bra.
Ja, det är den delen, men jag förstår vad du är inne på. Du är inne på den här livsångesten också, allmänna liksom känslan av tomhet och hopplöshet och såna saker, och absolut, visst har jag det. Jag tror att mitt största problem, eller den här oron som jag har, eftersom jag är en orolig person, den största oron som jag har haft nu de senaste åren, det är ju liksom när man har fått barn, att man är så här sjukt oroad för hur de ska få det, hur det ska gå. Jag är liksom uppväxt på 70-talet, ja, det är du med.
Vi är nästan jämnåriga.
Ja, men det finns ju liksom det fanns ett solidaritetstänk på den tiden som vi liksom inte har idag på samma sätt. Det är mycket mer att man fixar sitt eget och rår om sig själv. Och jag är likadan, för jag hamnar också i det där. Jag har en otrolig sån ångest över så här, vad ska hända i framtiden? Hur ska jorden klara sig? Stora frågor. Hur länge kommer våra barn? Okej, våra barn kanske klarar sig och får det bra, men vad händer med deras barn? Och så börjar man tänka, och så börjar det spinna, och så vill man ju försöka göra saker. Man vill försöka, du vet. Jag vet inte, jag har alltid varit sån att jag vill, om jag kan så vill jag försöka göra någonting liksom sådär. Den ångesten har jag ju absolut. Sen har jag ju, ibland så har jag haft, jag har inte riktigt ångest över, men jag har liksom reflekterat att jag faktiskt är 38 år och fyller 40 om 2 år, och att det var inte så länge sedan jag stod och tittade på någon som var 40 och tänkte så här, shit, snart är de 50. Och nu är jag här också. Wow. Vad kommer det innebära? Hur långt har jag kvar att leva? Du vet, såhär, den mest vardagliga ångesten, det är ju ångest som jag tror många kan känna. Ja, men de känner att det är mörkt ute, åka till jobbet, jag gör samma sak, jag är inte nöjd med det jag håller på med, jag tycker inte det är kul det jag gör. Och att man liksom inte riktigt orkar bara med saker och ting.
Liksom. Ja, men erfar du det just nu liksom?
Nej, men... Ja, men lite nu senaste tiden så här, så har jag känt att jag har kört rätt hårt liksom, jobbat på rätt mycket, och då kan jag känna att jag är trött och att jag känner att jag skulle behöva liksom, kanske bara, fan, det skulle vara skönt en dag och bara få ta en dag off liksom, göra något annat eller inte göra någonting.
Nu är du inne i en period när du liksom jobbar med musiken. Men hur är du när telefonen slutar ringa? Liksom? Alltså när turnén är över typ? Och...
Alltså, ja, det är ett av de här problemen som jag tror kommer med det här är att jag... Att det, eftersom det är så mycket action hela tiden så får jag liksom 2 veckor fritt i min kalender. Jag ser att det är 2 veckor fritt. Då börjar jag ju genast fylla på med grejer. Och sen paradoxalt nog så sitter jag och beklagar mig sen. Tycker att det är jobbigt att jag har för mycket.
Mm.
Sen har jag väldigt stort nätverk. Jag känner väldigt mycket människor. Och jag underhåller alla de kontakterna. Inte underhålla är ju förut att säga, men jag vill ju träffa alla de här människorna. Och vi har olika ritualer, saker som vi gör. Eller, jag berättade ju att jag provade ju så mycket sporten när jag var liten. Och jag har alltid varit en vattenmänniska. Jag har alltid gillat vatten väldigt mycket. Jag gillar att hoppa väldigt mycket från höga höjder. Så jag var på med simhopp lite grann när jag var liten. Jag slutade ganska snabbt när jag blev rädd, när jag tyckte det var läskigt. En sån här sjuk grej som jag har. Jag har ringt en gammal kompis som tränade vidare på simhoppen. Och en annan kille från skolan då, som jag umgicks mycket med. Och vårt gemensamma intresse var att hoppa. Liksom så här. Då har jag ringt honom, så har vi liksom bokat upp. Någon gång i halvåret så bokar vi upp och drar till Eriksdalsbadet och kommer in i hopptornet där. Och sen beta av gamla hopp som jag inte vågade göra. Och pricka av dem nu. Så här.
Aha.
Den första grejen jag gjorde var att jag skulle dyka från 10:an, för det hade jag aldrig gjort. Och då hade jag liksom ångest hela dagen där. Så här. Och så gick jag dit och så bara, nej, nu ska jag göra det. Och så till slut stod jag där och velat ta. Men till slut så gjorde jag det. Alltså den så här lyckan som jag kände när jag kom upp i vattnet och kände att jag levde och att jag hade gjort det. Den är ju då exakt den här känslan som jag har när jag liksom har känt att jag har gjort någonting bra. Att jag lyckats.
Vad är det svåraste du har gjort då?
I hoppväg.
Ja.
Bakåtvolt från 10:an och 1,5 framåt från 10:an. Jag har gjort 1,5 från 7:an. Jag har gjort bakåtvolt från 7:an. Jag har inte gjort 10:an. Och tydligen så måste man göra det i peak igen, för annars kan jag att jag kommer överrotera och landa lite på ryggen då. Och jag kan liksom inte riktigt få till det här med peak. Och jag kände att när han sa det till mig så blev det lite som en spärr. Sen dess har jag varit väldigt, jag har stått och gnat lite på det här, just det här hoppet som jag fortfarande inte har gjort.
Så svaret på frågan är att du gör inte som Thomas Andersson vi och möter ångesten, utan du liksom distraherar dig själv.
Jag vet inte, du får tolka det som du vill av det jag sa. Jag har ingen aning. Nej, men jag är nog inte så. Jag tror så här, ångestkänslor är sånt som jag kan stoppa undan i någon sorts litet bibliotek i huvudet. Och sen plockar jag fram dem när jag skriver en låt.
Mm.
För att om jag sitter och skriver intensivt i en studio under en månad och säger att jag spelar in 7-8 låtar eller 9 kanske, så skulle det nästan bli som att jag mår dåligt under hela den perioden om det var bara 8-9 ångestlåtar.
Mm. Jag brukar alltid prata eller fråga mina gäster om vad de tjänar och sådär. Jag förstår att det är väldigt svårt för dig att svara på. Men jag skulle ändå principiellt vilja prata om, och jag vet inte om du tycker det är svårt eller jobbigt eller så. Men du är ju en av dem som har gjort mest grejer liksom vid sidan av, alltså kommersiella grejer.
Mm.
Hur har du sett på det? Har det varit ett ställningstagande från gång till gång eller?
Ja, det är ju. Det är ett ställningstagande från gång till gång. Jag tror att men första gången jag gjorde något sånt samarbete skulle vara typ, måste nästan vara 2001 tror jag det var. Jag fick en förfrågan om att ha min Sprite som partners på min turné. Jag hade någonstans då vid den tidpunkten sett en reklamfilm i USA som hette Obey Your Thirst, som var liksom, det var Fat Joe, det var Afrika Bambaataa, några som satt liksom i ett rymdskepp som tecknat så här, men de satt i ett rymdskepp och rappade. Och så var det Obey Your Thirst. För mig var det som kopplingen var liksom så här, det här var hiphop och det här var någonting coolt. Sprite var någonting coolt. Det var någonting som jag liksom, jag vill också göra det där. Det var ju asmäktigt. Jag kände nog det sammanhanget på något vis. Jag tänkte inte så mycket mer kring det. Jag vet att det var väldigt många kritiker vid det här läget som tyckte liksom att så här, hur fan kan han göra det där? Hur kan han liksom, han säljer ut sig själv. Jag såg det liksom inte på det sättet. Och innan dess hade jag fått en förfrågan. Jag tror att det gick via någon sorts management som jag hade då. Jag vet inte exakt om allting stämmer, men det var något snack om att de ville ha mig i någon sorts så här anti-klotterkampanj i SL. Och det sa jag nej till, för att det var någonting som jag inte kunde relatera till, eftersom jag är självklart tycker att det är fel med klotter på saker och ting, men jag är väldigt pro-graffiti liksom, och alltid tyckt att det förhållningssättet som har varit med graffiti har varit väldigt fel. Så där var det liksom, var det helt fel för mig. Men idag så är det liksom ett helt annat klimat. Folk ser på det på ett helt annat sätt. Folk som jag kommer ihåg kritiserade mig då har frågat mig idag hur de ska förhålla sig till det liksom. Sen också någonstans i det där så väcktes det också en annan ådra i mig, och som var entreprenörsåda och någon sorts... eftersom jag växte upp i det här hemmet som jag växte upp i, som var man liksom föraktade amerikansk kultur väldigt mycket. Och på den här tiden på 70-talet så fanns det kanal 1, kanal 2 och Anslagstavlan. Och jag tyckte Anslagstavlan var ganska sexigt, för jag tyckte att det var liksom, det var någon sorts... eller exotiskt, det var spännande, för det var det närmsta reklam man kunde komma.
Ja,
och ville man se reklamfilm så kommer jag ihåg att jag skyndade mig alltid till bion, såg till att jag var där långt innan det började, för att då fick man ju se den här lilla 10 minuter eller en kvarten där det var Bounty-reklam eller Juicy Fruit eller någonting sånt. Och jag kom att älska reklam väldigt tidigt liksom, och blev väldigt hands-on när det gällde min egen marknadsföring och hur jag liksom har förhållit mig till olika saker. Och till exempel när vi släppte Goddammit skivan 2007 tror jag det var, då gjorde vi liksom en parodi på Dressman, för att skivbolaget ville att jag skulle göra tv-reklam. Jag sa att jag tror inte på tv-reklam om jag inte får göra det som jag vill göra det. Och då sa de, ja, men hur vill du göra det? Men jag skulle inte vilja göra det så här som ni vill göra, att du vet, lite korta klipp på en hitsen och sen så är det samma röst och så är det liksom Olens 139 kronor. Jag skulle vilja göra någonting som sticker ut, som är utanför, man säger alltid utanför boxen, det är helt använt uttryck. Men jaha, vadå då? Nej, men jag skulle tänka mig så här, det vore inte kul om typ jag, Aina, I Sleep och kom upp ur vattnet så här, och så stod det grattis Sverige, ny skivan Petter. Och liksom spela på det, liksom ironisera kring det där. Nej, men då köpte de inte riktigt den grejen. Och då gick jag i alla fall och gjorde den där reklamfilmen själv med... en polare som hade en kamera, så vi fick låna ett hotellrum på Clarion och en kompis som jobbade i repan som öppnade upp ett rum åt oss. Och via en sån här speakerförmedling jagade rätt på han Dressman-gubben, han som var rösten. Och så ändrade vi hans språk lite grann så det blev ett bojackakön och lite såna där grejer. Liksom. Ny grattis, en ny skiva till med Petter. Och så bajtade vi hela liksom, loggan till Dressman och skrev Petter, goddammit. Och det där blev ju liksom, blev som drag på det där, så att Rolf van der Brinkel, vad han heter, som var då chefredaktör på Dagens Media, ringde då liksom till Dressman, vad jag vet, och började, ja, men pressa dem på att de hade något avtal med mig om det här liksom. Vilket de inte hade, för de kände sig inte vid det här alls. Och jag hade ju önskat ju på att jag skulle få en stämning av dem, för att då hade ju liksom blivit mer uppmärksamhet på min grej. Och det var ett case liksom så där. Sen har jag haft en massa sådana olika case. För varje skiva som jag har släppt mer eller mindre så har jag liksom alltid letat efter olika sätt att kunna göra grejer. Och jag har sett att vad heter det, korsbefrukta mitt eget varumärke med bra produkter till exempel har varit liksom, och stärkt mig själv, till exempel när jag jobbat med Nike eller jag gjort grejer med Apple eller vad det nu har varit för någonting liksom. Den första gången vi råkade ut för det där med det som man säger spons liksom, det var ju när liksom Per Hugknekt gav oss ekokläder på 08. Och då var det liksom inget så här. För första var det skitcoola kläder, det var kläder vi ville ha, men det var ju också så här, men det här är ju klockrent, det här är klart vi ska ha de här grejerna, det här är någonting som vi kommer representera liksom. Men sen har det ju där, det var någon som skrev någon gång när jag hade gjort en, P-caps med New Era kapsmärket liksom. Då gjorde vi en P-caps och då var det, jag tror det var Babben Larsson som sa det i någon sån här panel i Expressen, så han jävla sällan liksom. Och då kände jag så här, men fan, det här är ju någonting, keps, det är ju liksom en kultur inom det här som vi håller på med. Det är liksom högst naturligt. Det är bland det coolaste som jag kan få. Liksom jag har här på armen en Jordan-logga tatuerad på min arm för att jag älskar Jordan så mycket. Det är liksom, jag har inga konstigheter för mig. Det är så naturligt, det faller liksom inom de ramarna vad jag håller på med. Jag har funderat rätt mycket på det här med marknadsföring, för jag tror att jag också så, ett tag så hade jag nästan ambition, jag liksom började titta nästan lite sådär fan, jag skulle vilja jobba på en PR-byrå. Jag vet att många av de här idéerna som vi har är väldigt bra liksom, och så. Alltså på 90-talet, i slutet på 90-talet när vi lanserade första skivan till exempel, gjorde vi en street promotion kampanj med stickers, med klistermärken, orangea klistermärken med den här loggan och ballen liksom. Fredrik Strage skrev om det i sin bok i Mikrofonkort, att första mötet han hade med mig, det var när han skulle ta ut pengar på Odenplan, för vi hade bombat alla automater i hela liksom, eller bankomater i hela stan.
Mm, jag minns det faktiskt.
Och det där gjorde vi väldigt systematiskt liksom. Vi byggde ju upp 3 bombvågor liksom, och vi tog ju alla mediekontoren, alla radiostationer och alltihopa. Och sen har vi liksom funderat rätt mycket på det där senare år. Så här, fan, det här med street promotion, det vore kul att dra igång det igen. Liksom. Men stickers, det är inte lika hett längre. Det är inte lika, folk kollar inte på klistermärken lika mycket längre. Jag hade en fantastisk idé när jag skulle göra, när vi gjorde en räddare i nöden. Jag säger fantastiskt för jag är nöjd med den här idén fortfarande, fast den inte flög. Men idén byggde ju på att jag skulle göra street promotion och liksom synas ute bland människor. Hur gör jag det? Jag spelade på den här titeln, En räddare i nöden. Vi tyckte det var kul med kondomen och skicka ut den på festivalet till ungdomar. Det ska vara kul att skydda sig när man har sex. En räddare i nöden, det är klockrent liksom. Hur når jag ut till folk? Och då hade jag en idé om att man skulle kontakta någon av de större företagen som gjorde toalettpapper. Och trycka En räddare i nöden på toalettpappret. Och sen bomba i stort sett varenda krog, mack, alla ställen i hela Sverige liksom, på de här restaurangerna och alla ställen. Så när folk går på krogen och så står de där och så ska de ta papper, står det En räddare i nöden, papper.
Mm.
En räddare i nöden, alltså du hade ju kunnat använda det som vad som helst egentligen. Men det var en yta som jag tänkte så här, det här skulle vara jäkligt mäktigt att göra. Men de tyvärr nappar de inte på det. Det är ju så, vi har en inflation av bra musik i Sverige idag. Det är hur mycket som helst, det är ett ganska mastigt klimat. Och det är svårt att sticka igenom liksom. Och släpper man en skiva idag, står det på Twitter en vecka efter releasen, står det så här, shit, lyssna på din nya skiva, den var asbra, när kommer nästa?
Mm.
Då är man så här, men alltså, kom igen, jag har ju hållit på med det här i 1,5 år och lagt ner blod, svett och själ i det, och nu undrar du när nästa skiva kommer liksom.
Mm. Hur jobbar du med bekräftelsen liksom? Ger det dig någonting när folk ger en komplimang på Twitter eller?
Jag blir ju rörd och stolt såklart, så fort jag någon skriver någonting bra. Så där, det är klart jag gör det. Det kan slå riktigt högt om det är folk som jag kanske inte förväntade mig att det skulle komma ifrån. Eller någonting sånt. Sådana som jag kanske har känt att jag har upplevt som skeptiker eller någonting sånt. Då slår det ju högt liksom. Kanske några andra artister som jag tror så här, de här tycker att jag är asdålig eller de hatar det jag gör. Och så säger de någonting bra, då känns det väldigt fint på något vis. Men jag tycker det är svårt det där med bekräftelseprylen, för att den är så spridd för mig på många sätt. För att jag hade liksom inte det här när jag var liten, att jag skulle stå framför, jag stod inte framför en spegel och mimade liksom till musik. Samtidigt så vet jag att jag hade en bekräftelse när jag var liten att klättra högt i träd för att liksom imponera på folk och så här, imponera på tjejer och så liksom. Jag ville verkar vara crazy eller verkar vara liksom den här lite tokiga snubben liksom.
Som man gör,
alltså, absolut. Jag vet att det finns många som håller på med musik som kanske har det där att de älskar att bara ta fram gitarren och sitta och köra liksom. Om det är en efterstänkare eller vad det nu är för någonting, de gillar att köra liksom extra hela tiden. Och jag tycker att det är ganska jobbigt när jag är väl på väg upp på scenen, tycker att det är jobbigt att gå ut där, men sen när jag väl står där bara några minuter in i det så landar jag alltid väldigt bra och tycker att det är jättekul. Jag drivs ju av den bekräftelsen, är fantastisk när man står på scen och man märker att folk tycker om det man gör eller liksom. Jag har också gått ut på Storan och gjort en spelning för 5 personer liksom i Göteborg, och så jag vet ju hur det känns också. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte gick igång på bekräftelse och att jag i många stunder känner att jag behöver det.
Du, vad vill du göra mer om?
I livet menar du?
Mm.
Vi har ju liksom, jag sätter ju upp planer och projekt hela tiden. Så jag tror jag har den här liksom vändan som jag gör nu. Nu ska jag ut med en skiva om några månader. Och ja, direkt nu efter nyår här så går jag ut med en singel och sådär. Börjar det racet. Och sen så är det ju liksom, som ska jag ut på en turné med Ison och Fille, och som ska jag släppa skiva och så. Sen är det 15-årsjubileum i augusti sen jag släppte min första skiva.
Hur ska du fira det?
Vi har en idé om att man borde göra skivan, hela, framföra hela skivan rakt upp och ner. Jag vet inte om det kommer gå att få med alla. Några jobbar ju som, någon jobbar ju som reklamare nu och någon är journalist på DN. Och det är så här, ringer. Tja, kan du lägga in 16?
Mm.
Sen vill jag väl, jag skulle ju någon gång i framtiden vilja gå den här konstlinjen.
2014 typ?
Kanske lite längre fram till och med.
Okej.
Okay. Så långt ligger jag fram i min agenda liksom.
Det är så?
Ja, det gör jag. Mm. Jag har nog hela 2015 klart för mig också.
Åh fan.
Sen är det klart att saker och ting det kan vändas och vridas och så hela tiden, men
vad har du, vad vet du att du ska göra 2015?
Det kan jag inte säga nu.
Okej.
Okay. Jag har lite lösa idéer på hur det skulle kunna se ut. Det sjuka är att man hela tiden jagar målet i horisonten och man bara kämpar och kämpar och kämpar för att man tycker att man springer mot det. Liksom. Så tänker man, när jag kommer fram dit då ska det bli lugnt. Då jäklar, då kommer jag sitta där och andas ut. Men sen helt plötsligt bara, har det gått 6-7 år. Så bara, wow, vad hände? Jag är fortfarande inte där, jag springer fortfarande. Wow.
Vad brinner du för?
Då brinner jag fortfarande väldigt mycket för det som jag brann från första början. Jag brinner fortfarande väldigt mycket för det jag gör. Att jag är konsekvent i min musik och liksom, jag är lite imponerad av mig själv att jag överhuvudtaget har hängt kvar så länge som jag gör. Liksom. Så det brinner jag onekligen för. Men jag börjar se ett bättre beteende i mig själv. Alltså att jag börjar andas ut lite mer och att jag börjar liksom lugna ner mig lite grann. Så jag brinner ju, jag brinner väl för det att guida mina barn ut i samhället och försöka vara en bra farsa och få dem att känna sig trygga och med den makten som jag har kunna påverka så mycket som jag kan. Liksom.
Slussen?
Du pratar om ombyggnationen eller?
Mm.
Ja, shit, jag har varit negig på det där. Men jag är nog, jag kommer ju på mig själv att jag är en sån där person som har svårt med förändringar. Och sen är jag uppväxt med en pappa som har skrikit ganska högljutt liksom hemma om vad som är snyggt och inte snyggt när det gäller arkitektur och sådär. Det finns en fantastisk film som jag tycker alla borde se som heter Staden i mitt hjärta som handlar om rivningen av gamla Klara. Så jag tycker det är viktigt att man ser vad som har hänt. Men idag så är en, liksom, det blir så att saker och ting har ju sin gång och idag så är det nästan som att man tycker att plattan är vacker och att den faktiskt har någon sorts monumental placering i vår historia och liksom våra känslor och man har förhållanden till den och så. Hötorgsskraporna också. Så Slussen vet jag inte riktigt. Jag är mer orolig att det ska komma någon galen arkitekt och liksom göra något futuristiskt galet monument över sig själv. Kanske inte liksom riktigt rita så mycket efter miljön och hur det ser ut och vad som faktiskt är charmigt med Slussen och vackert. Jag menar, jag har haft supersvårt förändringen med liksom hela min stadsdel som jag är uppväxt i. Allting som har hänt där och hur det ser ut idag. Det fanns två krogar på liksom hela Katarina Sofia. Det var Lilla Paris och Acacia. Och så ekar det på gatorna på kvällarna. Nu är det ju en helt annan grej. Men samtidigt kan man inte vara en så här negativ och tycka att det är fel. För att det är så. Det lever ju snarare upp också. Men, ja, men jag är nog sån att jag kan bli lite så här. Jag kan nog bli lite så här nostalgigubbe. Renässansen är min favoritkonststil till exempel. Bara ja. Sån sak.
Du, det är alltid någon jävel som blir sur om jag i alla fall inte försöker fråga dig vad du tjänar.
Det är så beroende på från år till år. Jag tror det här året som har deklarerats förra året har nog varit väldigt bra. Men man säger så här, jag har en månadslön har jag, där får du 20 000 i månaden. Men det är ju så här, man har ju eget företag och i Sverige så är det så att man har mer pengar i sitt bolag än man har privat.
Ja, visst är det så. Och det är det som gör frågan lite tandlös också, men var kommer dina pengar ifrån? Alltså var kommer dina inkomster ifrån?
Det kommer från live, från turnéer, livespelningar. Men grejen är så här, vi har ju alltid varit väldigt duktiga på att spela live. Vår musik har alltid varit så här, min musik har alltid varit live musik, liksom alltid varit gjord för att kunna framföras live också, även om första skivan var ett begravningståg som jag sa tidigare. Så att vi var inte så att vi började spela mer sen när skivförsäljningen gick ner, utan så var det ju liksom. Det som har hänt är att det blivit en skillnad. Nu tjänar vi pengar på streaming, Spotify, iTunes och sådana saker också. Sen så tjänar jag pengar på när jag skrivit artiklar, föreläsningar också självklart. Och det har jag gjort ganska mycket nu under hösten.
Du gör radio ibland?
Ja, det gör jag också. Mm. Jag har hoppat in ibland. För grunden är ju egentligen att jag känner Gry och gillar henne väldigt mycket. Hon gillar mig och de har frågat mig om jag vill vara där. Och jag har alltid försökt vara där så att jag ska kunna vara där en dag i veckan. Men det liksom går inte riktigt ihop med mitt schema och sådär. Så då har jag hoppat in istället som någon sorts stand-in när de andra inte har kunnat och sådär. Jag tycker det är kul, jag tycker det är roligt med radio. Jag tycker det är kul och ganska givande faktiskt.
Mm. Du berättade innan vi började rulla om en amerikansk podcast som du gillar.
Ja, ja, precis. Det finns en som heter Sean Epstein som jag har lyssnat väldigt mycket på. Det är väl nästan alla som har någonting med gillar hiphop i Sverige gjort. Det är en sån, jag brukar säga hiphop-gubbe-podcast. Alltså det är en sån, om man vill höra liksom roliga, givande intervjuer med artister så här från 90-talet eller ännu tidigare liksom. Pionjärer så här, som kommer dit och pratar ganska obehindrat om olika historier, anekdoter, saker så här, berättar, kan man ju tycka är, ja, det är väldigt spännande helt enkelt. Vi är ju lite så, vi har blivit rätt nördiga liksom, vi som nu är börjar närma oss 40 och växt upp med den här musiken. Vi gör ju som liksom vallfärdningsresor till New York till exempel, åker runt och tittar på så här, historiska platser och sådana saker.
Mm.
Men det är roligt.
Vill du rekommendera något?
Och när jag ändå är inne på ämnet så kan jag ju rekommendera att om man åker till New York och vill göra en rolig så här hiphop-grej som faktiskt vem som helst kan göra, man behöver inte ens lyssna på musiken för att tycka att det är kul, så finns det en buss som åker från Midtown som heter Hush Tour. Det stavas H-U-S-H tror jag. H-U-S-H, Hush Tours. Där kan man välja lite olika såna tours med den här bussen. Då kan man åka till typ så här i Run DMC:s fotspår eller filmen Wild Style, så här olika inspelningsplatser, eller göra en graffitiresan. Det finns lite olika. Och så har de oftast de här gamla hiphop-ingenjörerna då som guider, vilket är väldigt underhållande. De här bussarna är liksom, de är fulla med alla möjliga människor, allt från japaner till liksom, ja, folk som inte alls känns som att de kanske ens insatta i den här musiken eller kulturen eller någonting, men de gör i alla fall.
Vem skulle du vilja höra en Värvet-intervju med?
En kille som heter Abbe Jof, som är bra, som är, jobbar med ungdomar i Tensta, men också är professionell fighter.
Okej.
Okay. Jag skulle tycka det var fett om du gjorde med Quincy Junior, QD3 faktiskt, som bodde ett tag i Sverige. Jag gick en sån breakdance-kurs som han hade nere i Katarina Södra i Jumpasal. Han flyttade sen till Los Angeles och har varit där sedan dess. Så det var intressant att liksom höra lite om honom. En del det man vet om. Liksom.
Jag ska se vad jag kan göra.
Du känner igen honom säkert.
Jag minns honom från Stockholms namn.
Exakt, vad ska jag säga. Exakt. Han som sitter med synten med Paolo där.
Mm. Tusen tack för att du kom.
Tack själv.
Det där var alltså min intervju med Petter. Jag hoppas att ni tyckte att den var fin. Han är otroligt mycket en ambassadör för svensk hiphop. Följ honom på Twitter så förstår ni vad jag menar. Petter Alexis heter han där. Och sen har han en blogg också, tror jag, på petter.nu. Han tipsar om väldigt mycket annan bra hiphop och det tycker jag är fint. Han har den typen av kärlek till sin bransch som till exempel Lös Nujen också visar exempel på, som var gäst i förra veckan. Mig kan ni följa, jag heter @triumph på Twitter. Och värvet.se, där får ni gärna gå in och prata om avsnitten. Jag tror att jag nu har öppnat för kommentarer, så det är bara blåsa på där. Det har varit lite oklart. Ska man kommentera på Instagram? Ska man kommentera på Facebook? Eller ska man kommentera på värvet.se? Ja, ni får göra precis som ni vill. Men värvet.se vore ju härligt om det var en samlingsplats för allt. Nästa vecka kommer, om allt går som det ska, Lo Kauppi hit. Missa inte det. Puss och kram. Kör försiktigt. Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.